Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna allihopa till avsnitt 145 av Skilsmässopodden.
Exakt.
Du, vi som gör den, vi säger det ifall folk är nya. Jag heter Marit, du heter Magnus. Vi två är ett par.
Ja.
Vi bor inte ihop, men vi har sommarställe ihop. Du har en skilsmässa och två barn bakom dig, höll jag på att säga. Barnen är inte bakom dig, de är bredvid. Och jag likadant. Jag har
en skilsmässa bakom dig och två barn bredvid dig.
Ja, ungefär så. Mm.
Bra. Vad ska detta avsnitt handla om, Marit?
Vi ska berätta vad vi tycker sämst om hos varann, men som vi ändå har bestämt oss för att leva med. Sen ska vi prata om det här med när man tar upp parkonflikter öppet inför andra, inför barn eller inför gäster och så vidare, för att man liksom kunna prata om det utan att det blir bråk kanske. Du vill prata om svartsjuka och sen detta, vad är egentligen värst vid separationen? Är det den förlorade kärleken eller det förlorade livet?
Mm.
Det är en sak som jag har tänkt på som jag vill prata om.
Ja.
Det är det här. Det är ungefär som att hoppet är det sista som överger en människa.
Ja.
Vilket ju kanske är bra om det handlar om liv och död. Men i relationer så tycker jag ofta att det där slår lite fel.
Ja, det kan du ha rätt i.
För att jag tycker att det är ett stort misstag som jag gjorde kanske, och kanske också som du gjorde och många av våra lyssnare verkar vara i. Det är att om man har en partner som brukar bete sig på ett visst sätt som man inte tycker om.
Ja.
Man blir inte bekräftad eller den är taskig eller liksom, ja, man är, den har sätt som man inte tycker om. Då ska man ju inte bli förvånad, knappt ens besviken på om den fortsätter att bete sig så.
Nej.
Men det är ofta vad som verkar hända, att man liksom förväntar sig ett annat beteende än det man dag ut och dag in ser. Ja. Varför gör man det? Ja.
Nej, men jag tror att dels är det väl säkert såna här sidor som man inte riktigt är så nöjd med själv.
Vad menar du?
Jo, om man har sidor som man inte är så nöjd med själv, att man gör på dumma sätt eller är på dumma sätt, då visar man inte dem i början av en
relation. Just det.
Och så kommer de fram just långsamt det. Och då försöker partnern att liksom förlika sig med dem där. För det var ju den här killen eller tjejen.
Den här trevliga varianten.
Mm. Och så tänker man att men det är säkert bättre sen. Eller jag kan säga till och så blir det bättre.
Ja,
så blir
just
det inte det. För att det är ju en...
Man har sett den trevliga varianten först.
Ja.
Sen kommer felen. Ja. Men då tror man att men det är egentligen den där trevliga varianten jag kommer att få. Nej, det är ju inte det. För att i den där början av tiden, då är det ganska lätt att skärpa sig. Mm. Det man sen ser, det är ju vad man kommer att få. Sen ska inte det här vara helt hopplöst. För det är klart att man kan gå i rådgivning och jobba med sina problem.
Ja,
men jag tycker nog att man... Det finns ju en gräns för hur mycket man ska jobba för att stå ut med de här sidorna. Jag tror snarare att man ska ställa sig frågan, om det är så här det är, vill jag då fortsätta?
Ja, exakt.
Precis. Inte, oj, det, egentligen så har ju han en helt annan personlighet.
Man måste förlika sig mer och man måste tänka, kan jag till och med tycka om det här för att det är en del av den personen?
Ja, nu kommer det att komma frågor här till dig. För nu ska du och jag göra så här. Nu ska vi berätta för varann vilka sidor hos den andra som är dåliga, men som vi har bestämt oss för att stå ut med.
Ja.
Förstod du den? Du ska säga vilka sidor hos mig som du tycker är dåliga, men som du har bestämt dig för att, okej, jag lever med det här. Men först vill jag faktiskt fråga dig, för jag ska ju, vi ska göra det här ömsesidigt. Ja. Först skulle jag vilja fråga dig, vilka sidor tror du att jag tycker är svåra med dig?
Får jag fråga samma sak till dig sen?
Ja, alltså du får fråga vad du vill.
Ja.
Om du är intresserad.
Jag tror att den ständiga...
Alltså vad tror du att jag kommer att ta upp här nu?
Att du kommer att säga att jag är slarvig. Det skulle kunna vara en sån sak.
Slarvig med?
Ja, men liksom inte ordningsam i hemmet och sådär. Och sen tror jag att det här med konflikträdslan, som du kallar den, kommer att komma upp.
Okej.
Ja, men det tror jag väl skulle kunna.
Du kommer snart att få veta om du har rätt.
Ja, det är kul. Ja. Vad tror du att jag skulle säga då, i så fall?
Jag tror att du kommer att ha svårt. Eller jag utgår från att jag inte riktigt har rätt här, för att man vet inte sånt här. Men jag tror att du kommer att säga att det är lite svårt med mig för att jag inte är så bekräftande alltid. Är det sant? Var det sant?
Nej.
Intressant. Okej. Då går vi till nästa steg.
Ja.
Då skulle jag vilja höra en sida hos mig
steg två.
Som du tycker är svår att leva med. Eller? Som du inte tycker om, men som du har bestämt dig för att okej, jag står ut ett tag till.
Okej.
Ja.
Nu har du bett om det här själv, så att du får höra det. Nej, men jag skulle säga att jag tycker att det är... den här sidan du har som jag upplever som kontrollerande och en slags påpekande mani, att du det är på något sätt som att även om du inte behöver så måste du påpeka saker.
Jag kommer inte påpeka någonting mer i hela mitt liv. Vad påpekar jag?
Nej, men du är ju på liksom, så här, du ska inte göra si, du ska inte göra så.
Nej, men du måste ge exempel vad det handlar om.
Ska vi se, till exempel när jag tvättar händerna i köket, så här, du måste torka av händerna innan du lyfter dem över golvet och sådana där saker som, ja.
Jag vill bara förklara för lyssnarna vad det som händer. Det här handlar om att jag har städansvaret här också, annars skulle jag inte bry mig. Men när du tvättar händerna i köket, Då gör du dig själv nöjd med att sprätta bort vattnet mot väggen. Jag som har städansvaret får sen ta hand om de där dropparna som torkar i detta kallgriga vatten. Eller det blir blött överallt.
Det var ett exempel.
Det är ett exempel.
Ja, det finns andra liknande saker.
Ja, verkligen.
Ja, det skulle jag säga. Ja. Och jag kan tycka så här, ja, det är ju... Om jag skulle irritera mig på det, om jag skulle fortsätta att känna gud vad hon är jobbig, då skulle inte jag orka. Jag skulle känna så här, men jag kan inte ha det så. Nej. Det blir inget bra.
Men sluta sprätta kan du inte heller.
Nej, alltså det är ett av många exempel.
Ja, det är det.
Och det kan jag känna så här, ja, det kanske kommer att bli mindre sprättande. Men det är liksom...
Du menar att ditt sätt... För det är ju som du
men
säger...
Men hur skulle jag säga här, eller hur?
Ja. Allt kan ju få också vara en diskussion.
Absolut, ja, men säg då.
Nej, okay. Jag vill det.
Nej, men... Om jag skulle irritera mig på det, skulle det bli fruktansvärt jobbigt. Men jag kan också säga så här, men det är ju du. Det är ju så som du är. Jag kommer aldrig kunna ändra på det. Liksom. Det är en sida hos dig som finns med alla de andra. Och då kan jag istället känna, liksom, ja, när sådana här situationer uppstår ska jag tänka, ja, jag fattar.
Det är en del av att leva med mig.
Det är rart också på något sätt att det är så.
Jaha, ja, det är väldigt vackert att kunna göra om det till något sånt. Men, och jag har faktiskt inte tänkt att ta upp den sidan hos dig. Eller jag har tänkt att ta upp den i en annan punkt faktiskt. den kom före det här.
Okay.
Men det är ju som du säger. Och det är ju intressant att du tänker att det är vad jag kommer att ta upp. För det är någonting som stör dig att störa mig, så att säga.
Nu blir det svårt.
Ja, det var svårt.
Säg nu istället vad det är.
Nej, men jag bara som en sak kring det här. för man får prata lite kring det. Nu ska vi vara. Det är ju att så där behöver inte jag göra med mina söner, för de gör inte de här sakerna.
Nej.
Så att det är ju ett samspel du och jag.
Mm.
Så jag blir ju lite mer kontrollig på så vis med dig.
Mm.
Eller så handlar det om att jag är den som får ta hand om. Det kan också vara så. Liksom.
Ja.
Okej, ska jag säga en nu eller ska du säga en till?
Nej, säger du.
Okej, då en sak som jag tycker är svårt med dig. Det är ibland ditt sätt att diskutera. Om jag vill föra en sak på tal och du inte riktigt förstår mig. Du förstår inte direkt vad det jag menar. Då frågar inte du vad jag egentligen menade. För du är inte riktigt nyfiken på att förstå det. Utan du tar någonting som ligger bredvid. Och så ska vi prata om det istället. Det kan göra mig ganska frustrerad. För då känner jag inte att du var intresserad av att förstå vad jag egentligen ville. Alltså det blev inte så att vi pratade om den här saken jag tog upp och tyckte var intressant. Utan den blev bara som en språngbräda för att... Antingen för att du vill dölja att du inte förstår, eller för att du egentligen skiter i det, men börjar prata om något närliggande istället. Det kan jag uppleva som frustrerande. Det är ju inte en sak som händer ofta. Och därför så kan jag verkligen leva med det.
Mm.
Men det är någonting som liksom går mot, det går mot vad jag önskar, nämligen att man ska kanske förstå även lite krångligare saker. Och vara nyfiken på hur den andra tänkte. Det handlar inte om rätt och fel, utan det handlar om att först förstå varann. Och sen, jaha, tänker du så? Men kan man inte göra så här? Men när man direkt skiter i vad den tänkte och så tänker, ja, det blir inte min diskussion, det blev inte mitt ämne.
En nyckel då,
ja.
Som jag kan ge dig, som du får göra vad du vill med. Du kan säga att jag är dum i huvudet, men det kan ju vara så här också, att jag faktiskt tror att jag förstår, men missuppfattar.
Ja.
Och då blir ju liksom inte, då är det ju inte riktigt... Då kanske inte irritationen blir lika stor. Du kan tänka, vänta,
wow,
stopp. Så här menade jag, så tar du det igen. För jag har missuppfattat det. Jag kanske inte är på riktigt samma... Man är inte på riktigt samma liksom, ingång.
Nej, jag,
i det. Jag tänker, ja just det är det där hon menar. Gud vad kul tycker jag. Så börjar jag diskutera det jag tror att du menar. Och då blir det ju fel. Och det är verkligen ingenting som gör att jag vill dölja eller att jag vill liksom, ta ämnet. Utan jag har bara faktiskt inte riktigt... Jag har missuppfattat det du säger.
Men kan det vara så att du faktiskt inte är intresserad egentligen?
Nej, det tror jag inte att det är. Utan jag tror att det är, jag tror att det, för jag blir förvånad när du säger till. Jag förstod det först inte riktigt.
Nu eller?
Nej, men nej, jag vet att du har sagt till mig flera gånger. Jag märker att du blir arg. Liksom.
Jag blir också ledsen.
Ja, ledsen. Ja. Men jag tror att om du kunde tänka istället att fan, han har missuppfattat det här. Det var inte bra. Vänta, då kan du bara säga stopp. Vänta du, nu är du ute på fel spår. Jag menade så här.
Ja, precis. Men det kan också bli så här då att om vi återför det så kan det bli att du så att säga jag får en upp... Det kan bli så att du dissar det jag då ville säga. Nej, så där tror inte jag att det är. Och då är inte jag säker på att du har förstått. Och jag tycker att du dissar det lite för fort istället för att säga, jaha, du tänker så. Hur liksom så...
Ja, ja.
Ah, jag skulle bara vilja ha... Ja. Alltså det är en sak som jag tycker är lite svår.
Ja.
Men här, det här sätter ju också fingret på såna här grejer... har ju liksom hur stor fara det är i förhållandet har ju också att göra med hur vanligt förekommande de är.
Ja,
om det är saker man är oense om som hela tiden dyker upp,
ja
då blir det ju en påfrestning.
Ja.
Det här dyker ju inte upp så ofta. Och då gör det inte så mycket, då kan man ju överse med det.
Ja.
Okej, en till då. Ge mig en till som du inte kan stå ut med mig.
Nej, men det här är ju ganska jobbigt.
Ja. This is not a honeymoon.
Nej, men så här, det finns en sak och det kanske hänger ihop med det här. Jag kan uppleva ibland att du är liksom lite för övertygad om att det du tänker och din inte världsbild men det där du tänker det är det som är rätt.
Mm.
Och du har ganska svårt att liksom se att det kan vara annorlunda.
Ja.
Det här var faktiskt ett exempel det du sa. Att du tänkte att du är så övertygad om att det här är det jag vill säga. Och det finns inget annat att prata om utan det är just det här.
Nej, men det är inte det jag menar.
Nej,
jag förstår, finns något annat att prata om.
Nej. Men den sidan kan jag ibland känna som att den går inte att göra någonting åt.
Men är det som blir fel där då? Att du tror att jag försöker säga hur någonting är? Medan jag egentligen vill bli förstådd och sen höra vad du tycker.
Ja, nej, fast jag tycker att det finns andra sidor där också. Ja. Att du är ganska övertygad. Du är ganska liksom... Ja, du tycker ofta att du har rätt och liksom är ganska sådär...
Och när blir det ett problem?
Ja, men i diskussioner också faktiskt.
Kan du ge exempel på vad det handlar om?
Jag kan tycka att det ibland är... Ja, det kanske är en annan sak, men att ibland när man pratar om någonting så för du över det till liksom... Det blir väldigt ofta så att man pratar om, jag kommer ihåg det var någonting häromdagen när det plötsligt blev en diskussion om jämlikhet istället. Och där är liksom ett ämne där man kan inte komma åt det på något sätt. Det går inte att...
Varför kan man inte komma åt det?
Nej, därför att det där är du så himla fast och övertygad om att det är så här det ser ut. Jag kan ta ett exempel. Det är det här när vi har pratat om att man vill ha olika mycket sex.
Ja.
Då är det som att du säger att det är inte kvinnan som ska ändra sig. Utan det är han. Inte att det skulle vara en liksom,
ja, just det.
Ett gemensamt problem. Utan där är det liksom, ja, men det är kvinnan som har rätt i det här. Hon ska få ha den lusten hon har. Punkt slut.
Ja, det är nog min åsikt. För jag ser
den är ganska
inte...
fast.
Ja, jag ser... Alltså han måste ju också få ha sin lust.
Ja.
Och hon måste få ha sin lust.
Ja.
Av tradition så har ju hon jämkat för husfridens skull. För hon har stått i beroende till honom.
Ja.
Om vi nu ska vara mer frigjorda och mer jämlika så menar ju jag att det bör upphöra.
Jag vet. Men du är väldigt liksom så här, du vill inte ta in den andra sidan av det. Ja, vänta nu, just det kan ju vara ett gemensamt problem istället att båda två har
jo, men det har jag nog börjat ta in, att det är ett gemensamt problem. Men jag ser inte lösningen på det på så vis. För att hon kan ju inte... Ja, då menar du att hon ska jobba för att få mer lust då? Och det är det som alltid är... Jag tycker mer så här. Det är det att vi tycker olika. Det är ju en helt annan sak.
Ja.
Jag tycker inte att det är hennes ansvar. För det är det som blir det jobbiga. Att om han har mer, den som har mer. Liksom, det blir ju ett konkret problem. Men jag tycker inte att det är hennes ansvar. Att hon kan inte både ansvara för sin olust och för hans överskottslust. Jag vet inte vad hon ska göra. Då blir det ju samma som det alltid har varit, nämligen att hon ska göra lite våld på sig. Det är min åsikt. Och då, alltså jag har i alla fall rätt till den åsikten.
Ja, du har rätt till den åsikten, ja. Absolut, tror jag.
Men du tycker att jag är lite för tvärsäker?
Ja, jag tycker att du är lite för tvärsäker och att du många gånger tenderar att liksom bara utgå ifrån den bilden du har i det här. Du har tänkt och så har du låst in dig. Så här är det. Det här är, liksom ett exempel. Det kanske inte var jättebra, men det har blivit väldigt mycket så när det handlar om de frågorna vi pratar om, att du utgår ifrån det här handlar om ett jämlikhetsproblem och så har du liksom bestämt hur det där ska se ut. Att kvinnan är... Hon har alltid varit förtryckt och det är ju sant. Det är svårt att säga
emot.
Ja,
det kan man
liksom.
Säga
emot. Det gör att du fastnar lite grann i det där också. Att du
men
inte...
hur skulle du... Jag ville höra, ja. Hur skulle du vilja att det var... För att det är ju som att... Ja, jag håller på det med dig och inte. För att det här är ju en framskjuten del i mitt liv. Jämlikhet, det är en jätteviktig del. Så därför stör den kanske också mycket. Men jag håller inte riktigt med om att jag inte tar in nytt. Det blir också så att när jag kommer på nya saker, ja, då är de jävligt viktiga för mig. Sen har jag nu ändå tagit in, tycker jag, det som du säger, att det faktiskt inte är kvinnan som har makten här, utan, eller att det inte är mannen som är liksom boven alltid, för det är kvinnan som har makten att säga ja och nej. Och det blir en jävla diss för honom. Liksom. Så att, och jag kan på sätt och vis förstå tanken att det är ett gemensamt problem. Men när man har sagt det så måste man ju också komma fram, tycker jag, till okej, vad vore lösningen då? Och det är där det tar stopp för mig. Jag vet inte vad du har för lösning. Vi behöver inte ta
nej,
det
men
nu.
Det var inte den frågan vi diskuterade. Det du säger är ju egentligen så att du kan ändra dig, men det sitter ganska långt inne. Du är väldigt övertygad när du diskuterar.
Ja, men så länge som jag inte har en... Alltså jag är ju inte kompromissvillig. Så länge som jag inte... tror på det jag säger. Så länge som jag inte har fått argument som biter på det. Det är lite grann en annan fråga. Bör man ge sig för husfridens skull? När man tycker saker? Absolut inte, tycker jag. Utan man får ju tycka olika då.
Ja, absolut.
Och jag vet fortfarande inte vad du tycker att man ska göra åt det där problemet.
Nej,
så därför har du inte övertygat mig om att det finns ett annat sätt att se det.
Vad pratade vi om nu?
Om han har större...
Ja, det kan vi ta.
Det tar vi nästa gång.
Nu får du ta ett istället. Det här.
Ja, men då kan jag tycka, alltså egentligen så vill inte jag ta upp så mycket mer med bråket. Jag vill inte bråka så mycket mer nu. Men jag kan tycka att när vi grälar,
ja,
då har du blivit lite mer random. Kanske i trygghet av att vi kan gräla, så att säga. Så har du blivit lite mer random och går mer på retorik och vinna poäng och mindre saklighet. Det kan jag också tycka är jobbigt. Men det är väl få som älskar varandra som mest när man grälar, kanske.
Men hur menar du då?
Ja, förut så tyckte jag att du kunde hålla dig till saken mer när vi grälade.
Ja.
Nu tycker jag att du är mer så här, ja men du då? Och liksom att du vill vinna ett gräl, inte lösa ett problem.
Jaha.
Mm. Det är ändå en förändring och den kanske, det är något bra med den också. Men det blir jobbigare, tycker jag.
Ja, det är konstigt. För jag kan tro att jag absolut är mer grälbenägen nu. Att jag är mer liksom. Men att det skulle ha blivit så, så kanske det är.
Det är vad jag upplever. Jag säger inte att det är så. Mm. Sen var jag nära att ta upp en sak som var så här.
En till nu?
Ja, men en bolossak. Ja. Nej, men sen var jag nära att ta upp en sak, det här som jag upplever som ett litet, eftersom jag är på något vis så här lite sanningssägare och lite random och jag vill åt ärligheten hela tiden, så har jag upplevt det lite störigt att du i sällskapslivet har en lite putsad fasad. Nu tyckte jag att du spräckte den sist när vi hade en tillställning där vi skulle prata om saker som berörde oss, och att du var mycket mer ärlig då, och jag tycker att det blir så bra, och det sätter också fingret på att just det där som man är rädd för, att man ska bli ringaktad för eller att folk ska tycka är liksom ens svaghet, det är ju det som ger en kärlek, det är ju det som liksom, här fick jag kontakt med människan liksom. Jag tycker det är så bra. Att man, det är ofta det svaga i en som också.
Ja, jag tycker att det där är konstigt. För att jag känner verkligen inte alls igen mig i att ha en putsad fasad och inte våga prata om det som är jobbigt. Jag känner inte alls igen mig i det. Jag kan tänka mig att det är liksom på vissa middagar att jag känner att det här är inte
riktigt rätt sätt.
Det är möjligt att det är där, men jag tror att jag liksom runt omkring på ett helt annat sätt är väldigt, väldigt öppen med mina svagheter och det jag tycker är jobbigt.
Mm. Ja, det är bra. Ja. Du, och där kan man ändå dra slutsatsen, två slutsatser. Mm. Okej, vi lever med olika saker. Men det var inte de saker, det här tycker jag är spännande, det var inte de sakerna vi trodde att den andra skulle störa sig på som vi störde oss på.
Nej.
Det är också en lärdom.
Ja. Får jag säga en sak om den här andra sidan som jag sa? Att jag tycker att du har svårt att liksom vidga. Eller vad ska jag säga. För även där så måste jag säga att jag tycker att det där är en sak som är den är jättejobbig. Jag kan bli fruktansvärd. Jag har varit.
Du menar att jag är bestämd i mina åsikter?
Precis. Jag tror att, återigen, jag har varit mycket mer. Jag skulle kunna fastna vid en sån sak ganska kraftigt.
Reta dig på det.
Ja,
liksom.
Men jag tror att det handlar, eller jag kan se det som att det handlar väldigt mycket om mig. Hur jag agerar gentemot en sån person och ett sånt beteende. Och där kan jag lära mig, där kan jag bli bättre på att hantera det. Mm. Förstår du? För jag vet att jag kommer inte kunna ändra på dig i det fallet. Och det är en jättestor del av dig. Mm. Så det enda jag kan göra, det är så här, ja, men fan, hur hanterar man det?
Ja,
kan
precis.
Man se det på något sätt som inte är irriterande? Eller liksom, kan jag se det rara i det också? Ja, det kan
Och det är ju tur, för att det är ju precis så som ingången i det här var, att ens egenskap, jag har alltid haft den egenskapen. Det är inte så att jag säger att den är bra därför, men den har också hjälpt mig mycket.
Jag viker icke ner mig.
Nej. Därför når jag saker som jag liksom inte annars skulle ha nått.
Ja, absolut.
För jag viker mig inte för motstånd. Nej. Och det där har jag haft sedan jag var väldigt ung.
Ja.
En av mina söner har det också. Det är skitjobbigt. Han är nästan värre än vad jag är.
Det är roligt som finns att höra er prata.
Det är så, ja, precis. Alltså, det blir så jobbigt.
Ja.
Så det är ju faktiskt en egenskap. Jag får en väldigt tydlig bild. Och jag har också så här stark rättskänsla på något vis. Sen kan man tycka att den är fel. Men jag har en känsla vad är rätt, moraliskt rätt.
Ja.
Och då driver jag det.
Ja, exakt. Precis.
Där bor du med den.
Ja, det är rart.
Mm.
Intressant. Vi uppmanar alla lyssnare att göra samma experiment.
Ja, gör experimentet. Det här är spännande.
Om de här sakerna så kommer ni garanterat starta ett gräl.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Innan vi fortsätter vill vi slå ett slag för vår bok Lyckligt skild. Där berättar vi om erfarenheter från våra egna separationer, om problem och de lösningar som hjälpt oss under den där ganska jobbiga tiden. Boken finns som pocket, ljudbok och e-bok i bokhandeln och på nätet.
Vi tar ett lyssnarbrev.
Ja.
Det är en kvinna, hon har 2 barn verkar som. Hon vill ta upp det här med att, som vi nämnde förra gången, att om pappan i det här fallet som hon pratar om pappan till barnen är taskig mot barnen, hur ska hon hantera det? För att inte liksom samtidigt försämra relationen för barnen och pappan. Hon skriver så här om sig själv. Jag hade 2 föräldrar som var raka motsatserna sinsemellan. Pappa hård och sträng och känslor var inte okej. Mamma mjuk och känslosam och nästan offerläge oftast. De skildes när jag var 7 år. Mamma tenderade att hålla med mig när jag kom gråtandes när pappa hade varit sträng. Hon började själv häva ur sig massa skitsnack och använde mig nästan som en psykolog. Efteråt hade jag otroligt dåligt samvete mot min pappa, som då hade någon suttit och lyssnat på det här och hållit med om att han var dålig typ. Jag älskade ju honom oavsett vad han gjorde. Idag kan jag tycka att mamma gjorde fel, men jag hade samtidigt kanske blivit ännu mer frustrerad om hon hade valt att försvara honom och känt mig ännu mer ensam med mina känslor. Idag har jag själv svårt att balansera detta hemma med min sambos och våra 2 barn. Jag tenderar att pendla mellan att försvara pappan och pappan, säger hon, alltså hennes sambo påminner om hennes egen pappa på många vis. Samtidigt är jag inte sen att påpeka vad han har sagt som är fel, fast öppet framför alla. Jag resonerar som att det är bättre att det inte blir tryckt stämning där alla känner att jag blir arg när pappan beter sig dåligt mot dem. Därför outar jag hans misstag, så att säga, när hela familjen är med, för att barnen ska få upprättelse. Mm. Och då undrar hon, hur ska hon göra det här så att det blir rätt både för sambon och för barnen? Ja. Jag fick direkt en tanke.
Ja.
Men säger du?
Nej, men jag tycker att det låter sunt på något sätt, det hon gör, att hon gör det öppet, att det inte blir att i hemlighet baktala pappan, utan just öppet säga det där är inte okej.
För då, fast jag tror inte att det är det hon gör.
Nej, okej, utan
jag tror att, om jag gissar, ja, jag kan känna igen sånt här. Mm. Jag gissar att hon vid matbordet säger, ja men det där, ja, att hon gör så, men jag tror inte att hon jag tror att hon riktar sig till alla kanske och säger, ja det där var ju kanske tokigt när pappa gjorde eller något sånt där. Liksom, ja. Att det, eller jag vet inte, men jag skulle kunna tänka mig.
Men, för jag tycker ju att det, om man, nästan oavsett, ja, om man skulle göra det utan att pappan är närvarande, då har ju inte han en chans att förklara sig eller försvara sig. Men gör man det i öppet, då blir det ju en, vi kan ju bli ett gräl i och för sig, men det är ju bättre det, tycker jag, än att man håller på och går bakvägen på något sätt. För det är precis det hon är ju jättebra på det här, att barnen upplever ju då å ena sidan att det blir någon slags lojalitetskonflikt och de hamnar mitt emellan det här och blir osäkra på det. Å andra sidan, skulle man ingenting säga,
precis,
då
blir det en kränkning som kvarstår för dem. Men jag tror ju också att det här är ett sätt att se till att det inte blir ett gräl. För det, jag skulle gissa att det är så. För att när hon tar upp det här in front av andra människor, barnen eller kanske andra, då är hon på säker mark. För att där är han antagligen sån att då grälar han inte inför barnen. Utan det här får bli sagt utan att det får jobbiga efterverkningar. Så på sätt och vis tycker jag också att det är listigt. Men det som jag tycker att hon gör lite tokigt. Hon säger, hur ska hon göra så att det här blir rätt åt barn och sambo? Hon lägger det på sig själv, vilket man ju gör som en bra förälder, för hon måste lösa det här. Men problemet är ju inte hur hon ska göra det. Problemet är ju att han gör de här sakerna som är absolut kränkande. Så det är ju, det här är ju liksom någonting hon har normaliserat och tänkt att hon måste hantera. Ja, på sätt och vis, men framförallt så är det ju någonting som de två behöver prata om. Det måste bli dålig stämning, så att säga. Hennes jobb är inte att se till att det inte blir dålig stämning. Nej. Hon måste ta upp det här med honom om han kränker barnen.
Absolut.
Sen kan ju de ha väldigt olika syn på vad den där kränkningen är. Sånt är ju känsligt.
Nej, men det håller jag med om. Men det är två saker. Det ena är att när det händer så tror jag att det är viktigt att man inte släpper det inför barnen, utan att man gör att man visar inför dem att jag håller inte med om det här. Genom att säga till pappan eller säga så här, det där är inte okej, eller hur man nu gör.
Liksom. Ja.
Men sen är det självklart att man behöver prata om det här så att det inte uppstår hela tiden, att inte det blir ett mönster. För det är också jobbigt för barnen att uppleva att föräldrarna har olika åsikter och grälar om allting hela tiden.
Ja. Och hon skriver just den här meningen: idag har jag svårt att balansera detta hemma med min sambo och våra två barn. Det är ett hopplöst jobb, skulle jag säga.
Ja.
Att balansera det. Hon har tagit på sig att balansera det här, liksom.
Ja.
Det är ett skitjobbigt jobb, för att det som... Ja, hon sitter illa till där på något vis. Och jag uppskattar verkligen hennes liksom rättskänsla gentemot barnen, att de ska inte få bli kränkta. Men... kanske att hon ska tänka ett varv till. För det här kan också handla om så här grundläggande skillnader i vad ett barn är, så att säga. Ja. Är ett barn något som ska lyda och vara tyst vid matbordet, eller är det... Hur ser man det? Och sådana olikheter, de kommer att kvarstå.
Ja.
Så att det är kanske en djupare fråga än så.
Jo, men den diskussionen de måste ju ha i en rum. De måste prata igenom vad hon tycker om det och vad han tycker om det. Och se kan vi hitta ett sätt att enas eller förändras eller göra det så att vi slipper ha de här konflikterna.
Ja, och jag kan ju också tänka mig, ibland kan det vara så att han då i det här fallet, att de är överens men sen har ett temperament eller humörmänniska och så far ut och så blir det så här. Ja. Liksom. Men då ska ju han be barnen om ursäkt, för då har han kvittat det. Det är ju det.
Ja. Det var det jag tänkte också. Att det är ju jätteviktigt, det hon ska säga till honom i en rum, det är så här, när du gör sådana saker. Så du, även om du tycker att du har rätt, så ser du att barnen blir ledsna. Mm. Du måste förklara för dem så att inte barnen kommer fram som en aggression.
För då är de upprättade igen.
Ja, exakt.
Och då, alltså, när man har gjort något dåligt mot barnen, så känner man sig så dålig, så att många vill ju då kanske förneka att jag gjorde det här ens. Ja. Men liksom, det finns en stor poäng med att be om ursäkt.
Ja.
Då är deras rättskänsla inte kränkt.
Ja, och jag menar, så här, den ursäkten behöver ju inte vara att förlåta att jag gjorde så, utan det kan vara så här, jag reagerar på det här sättet därför att man förklarar för barnen vad det är som händer, för det tror jag är jätteviktigt.
Det här med att öppet kritisera som hon gör, det är ju också ganska vanligt par emellan, liksom åtminstone i vissa sammanhang, att man hellre tar upp konflikter inför andra.
Ja.
Och det tror jag också ofta har att göra med att om man skulle göra det i en rum, så är man rädd för den konflikt som kanske kan uppstå. Att man så att säga inte litar på sin partner. Mm. Det kan vara att den är för aggressiv eller att den liksom att det blir för jobbigt.
Ja.
Men det är också en signal när man känner att man måste ta upp saker inför andra. Mm. Då ska man lite grann, eller det är ett tecken på, tycker jag, att det är någonting lite allvarligare som inte något som inte stämmer.
Ja,
och skuggan faller nästan alltid på den som tar upp det.
Ja.
Det ska man också veta på något sätt, för den andra sitter ju där och kan inte säga allt det här som sen kanske kommer att komma fram eller någonting.
Nej, frågan är om man ens är medveten om det, att det är skälet. Nej. Att man gör det.
Nej,
skälet.
Jag tror inte att man är medveten om det, utan det är en långvarig frustration som plötsligt får ett tillfälle att läcka ut.
Tänker du att vi gör så i den här podden också? Att det...
Ja, det här är bästa stället att ta upp saker.
Ja.
Lycka till. En svår fråga som sätter fingret på någonting som jag tror många brottas med.
Mm.
En sak som jag tänker på.
Mm.
Det är på något vis att det värsta med att gå isär, kanske inte alltid, eller kanske inte ens oftast, är den förlorade kärleken, utan det förlorade livet.
Ja.
Alltså det här livet där man hade liksom rutiner, man visste var man skulle bo, man visste hur allting skulle se ut, hur man skulle få liksom ekonomin och alltså det förlorade livet som bara gick som på räls.
Ja.
Att behöva börja om så fruktansvärt. Jag tror att det är minst lika jobbigt som den förlorade kärleken.
Ja. Tror du att det är liksom en... Är det tryggheten? Är det vanan ja. Att man vet vad som ska hända?
Nej, men jag tror att man hamnar i så här överlevnadsmode, trygghetsmässigt. Ja. Kommer jag ha tak över huvudet? Kommer jag att klara det? Jag tror att det är en jättestor sak för många. Just med ekonomi och allt sammans. Det är klart det allra, allra värsta. Det är om man både liksom förlorar en stark, stark kärlek ja. Och hamnar i det här det förlorade livet. Man måste ju uppfinna sitt liv på nytt. Så man, man står ju på noll.
Ja, men det är ju intressant. För jag tycker ju att det är liksom... jag tror, precis som du säger, många upplever inte att kärleken försvinner eftersom den har försvunnit för länge sedan.
Ja.
Och det vet man nästan om i förhållandet också. Och
åtminstone för den ena, den som tar steget, den har ju liksom förberett sig på det. Andra kan det komma som en chock
absolut.
För.
Fast jag tänker att många gånger sker det också att man vet nog om att det är inte särskilt bra i den här relationen. Men man är beredd att köpa det i alla fall, bara för att man inte ska förlora det livet man har.
Ja, eller så tror man att det är tillfälligt dåligt. Men jag tycker att man... Alltså det är ju jättemånga som lämnas och står i total chock. De hade inte en aning om att partnern hade träffat en ny och inlett någon ny bakom ryggen och nu ska skiljas. Det är ju jättevanligt att man blir helt chockad.
Ja.
Eller man har känt av att det är dåligt, men man är chockad över att jaha, ska vi gå isär därför liksom?
Mm, men jag bara menar så här, jag tror att många, så kanske det är, men många lever ju i ett dåligt förhållande. Och då är de ju inte rädda för att förlora kärleken. Alltså de fortsätter i dåligt förhållande, inte för att de är kära och känner den enorma liksom förälskelsen, utan för att de vet att det här är det livet jag har.
Ja.
Och det andra har jag ingen aning om vad det blir.
Nej.
Utan det här är liksom, jag är beredd att köpa riktigt skit i förhållandet bara jag får fortsätta ha det här framtiden.
För man tycker om sitt liv, eller man är trygg i sitt liv, minus förhållandet, för det gillar man inte riktigt.
Ja.
Men man är beredd att ha det, Jag vet inte vad man kommer med det resonemanget, men det kan nog vara värt att fundera på vad består min kris av här egentligen.
Ja, och jag tror också att det är liksom den här tanken att om det här förhållandet tar slut, äktenskapet eller relationen, den första dagen efter det har tagit slut, den ser ju ut på ett sätt och den kan man ju känna, herregud, vilket kaos, vilken kris.
Mm.
Men sen kommer dag två, vecka fem och 52, år tre.
Mm.
Och det där perspektivet ska man nästan skaffa sig och tänka, ja, men vad kan jag göra av det i så fall? För det kommer ju inte bara gå neråt. Det är liksom, jag tror att man tänker lite för... Man kan tänka framtiden med den man har och tänka så här, det är så ska det vara. Men att det skulle försvinna då, vad blir den framtiden? Då ser man alldeles för kort tid framför sig.
Ja, och man hamnar i någon slags överlevnadsläge. Men jag menar, och det gäller ju både den som väljer att lämna, för den är ju också, den har hunnit tänka mer, men det är också samma kris, att livet rycks bort. Men det kan ju, som en tröst så kan man ju säga att ja, alltså det kan hända, livet blir sannolikt bra, så att säga.
Ja.
Igen. Alltså så bra som jag har det nu. Det hade jag för det första inte haft om jag inte hade separerat. Men det är ju också mycket bättre än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig att jag skulle kunna ha. Så det blir inte ett B-liv liksom. Det är inte en plan B.
Nej.
Utan det är en plan för ett nytt liv. Som i början är det jättesvårt.
Ja.
Sen kan vad positivt som helst hända.
Ja.
Jag tycker nog att man är mer rustad också att, vad ska man säga, utforma sitt liv mer i enlighet med sig själv. Ju äldre man blir.
Ja.
Och kanske också framförallt om man inte skaffar nya barn. Då finns ju utrymme för att liksom verkligen sätta sig själv och sin nya partner i en modell som funkar.
Ja.
Sen låter det väldigt, vad ska man säga? Det låter så där otroligt...
Käckt.
Nej, inte käckt, men så självcentrerat. Ja, nu ska jag sätta mig själv i fokus. Men ja, om man har haft barn, då har ju de satts i fokus i jättemånga år. Man har kompromissat, man har kanske stått ut i dåliga förhållanden för deras skull eller vad det nu är man gör. Det är inte fel att sätta sig själv i fokus sen, tycker jag. Det innebär inte en mindre omsorg om andra. Det innebär väl kanske kanske en lika stor omsorg. Det är bara det att de inte behöver en på samma vis. Liksom.
Nej, absolut. Jag tänker också, det är ju väldigt svårt att säga till en person som befinner sig i svarta att det blir bättre sen. Men en sak som jag har, tycker jag, vi har ändå hållit på, vi har gjort den här podden i över 3 år.
Mm.
Och av det skälet så får vi ju höra, folk pratar ju väldigt mycket mer om just separation och skilsmässa. Man blir receptiv, man läser och hör och så vidare. En enda gång har det hänt att en person har sagt till mig att liksom, ja, det finns ju folk som, jag känner ju en som ångrade sig så bittert att han skilde sig från sin fru.
Mm.
Det, alltså det en enda gång har jag, och det var inte, det var liksom, förstår du, det var inte ens personligt, det var någon som kände någon som hade upplevt det där. Och jag tycker att det är så få människor, eller det måste vara extremt få människor som i, at the end of the day, i slutet liksom, till slut säger, jag ångrar att det blev som det blev.
Mm.
För man, de allra flesta i Sverige liksom tar ju sig upp ur det där och hittar en tillvaro där de faktiskt till och med upplever sig nöjdare än vad de var innan. Så de förstår, fan, det där var ju inte så bra. Jag kanske gick igenom en process på en månad eller 5 år eller 6 år, men sen blev det bra.
Mm.
Och det, vi är ju överlevare, vi vill ju liksom, vi kommer ju se till att skapa den tillvaro som blir bättre för oss. Faktiskt.
Ja, vi tar i tur med vi har det i oss på något sätt. Vi tar i tur med det. Jag tycker folk kämpar så fantastiskt bra. De sparar pengar för att få ihop det och kunna bo bra, liksom åtminstone bo. Folk kämpar.
Ja.
Det är fantastiskt vad folk är duktiga, tycker jag.
Faktiskt.
Det är rörande.
Ja.
När man nu hamnar i skiten liksom.
Precis.
Du har tänkt ut ett råd. Det vill vi höra.
Ja, det har jag. Det är ett slags råd. Och det riktar sig till par som lever i svart... Alltså där man, en relation som handlar om svartsjuka mycket.
Ja.
För att jag tänker så här att det, när man går in i en relation där den ena parten är svartsjuk.
Mm.
I början så den yttrar sig ganska snabbt liksom, om den är stark. Och då kan man då som den parten som inte är svartsjuk känna att ja, men gud, jag... Han eller hon är ju så härlig så att jag är beredd att offra en massa saker för att liksom den här, för att liksom dämpa den här svartsjukan. Jag behöver inte gå ut då, eller jag behöver inte träffa andra och så vidare. Sen kommer en fas när man liksom, det börjar bli tråkigt och svartsjukan tar en annan form. Och man kan börja prata om det. Du är ju svartsjuk. Ja, jag vet, jag är svartsjuk. Och så har man lagt det på bordet och man vet att svartsjukan finns. Men sen kommer en sak som jag skulle vilja råda människor att vara väldigt, väldigt uppmärksamma på. Det är när svartsjukan blir något annat. Alltså när man inte säger, jag är rädd att du ska vara med någon annan, utan det blir istället du måste vara hemma, eller jag har så mycket att göra, att förstå att man pratar inte om rädslan för att den ska träffa någon annan, utan man kontrollerar den med tid istället, att jag behöver hjälp här och nej, det där ska vi göra tillsammans.
Den som är svartsjuk börjar mörka att det är
precis,
det den är,
att det handlar om
och
svartsjuka.
Hittar på andra skäl för att den andra ska vara hemma.
Och det där tror jag att båda två ska vara vara väldigt uppmärksamma på. Och om man ändå har lagt det på bordet att det finns svartsjuka, stark svartsjuka i ett förhållande, då måste man återföra det till det så att man vet vad det handlar om hela tiden.
Just det.
Och det är lika lätt för den som är svartsjuk att lura sig själv som för den andra att gå på de här sakerna och känna att det är ett annat skäl. Liksom.
Ja, det blir väldigt jobbigt, för då är man så att säga manipulerad med någonting, med skäl som känns rimliga, fastän de egentligen inte är det.
Precis.
Kommer man på det en vacker dag sen, eller vad händer?
Ja, men jag tror att det blir ju ett kontrollerat förhållande. Det blir ju väldigt stumt, och man upplever det som att man blir instängd i det där. Och då tror man att det kanske inte var svartsjuk, utan det var något annat. Det blev tråkigt, eller jag tycker inte om den här personen längre. Men jag tror att många gånger så vet man ju om det, för det började med svartsjuka, och det här är det är. Man måste liksom lägga det på bordet också och tala öppet om vad det faktiskt handlar om.
Ja, just det. För om man då skulle komma med en lösning, jag förstår att du måste jobba och att jag därför måste vara hemma, men om jag tar hit min mamma istället som vaktar barnen, då kan jag ju gå ut. Då blir inte det en lösning heller, precis. För att då kommer det att märkas att det egentligen handlar om något annat.
Ja.
Gör man sånt även, alltså det där blir ett sätt att styra och kontrollera såklart, ja, gör man sånt även vid andra problem än svartsjuka? Ja, kanske, ja, eller jag vet inte. Nej, jag tänkte, finns det andra problem där man manipulerar den andra till ett beteende för att dölja att man egentligen har en egen nytta av det på något vis?
Jo, det tror jag. Det gör det säkert. Ja. Men jag tror att svartsjukan är så enkel att upptäcka, för att man vet nästan alltid om att den finns där. Liksom.
Ja.
Den borde vara lättare att se och förstå.
Ja.
Ja, det var ett råd. Var väldigt uppmärksamma på det i just en det. Relation.
Ja, det var intressant. Mm. Den dagen. Då ja. Du.
Ja. Med det så ja. Tackar vi för avsnitt 145.
Ja.
Och hoppas att alla kommer tillbaka nästa vecka och ja, lyssnar.
Verkligen.
Alla veckor framöver. För precis. Vi kommer ju inte sluta med det här.
Det slutar vi inte med. Nej. Och fortsätt att höra av er. Ni kan skriva till info@skilsmassopodden.se.
Ja.
Eller, och hela tiden är det anonymt. Vi ser till att ni förblir anonyma så att säga. Man kan också skicka till oss på Facebook.
Ja.
Eller skriva saker på vår sida också. Men då, syns, kan, ju det.
Ja,
då syns ju det.
Men det finns meddelanden man kan skicka
ja.
Till
ja. Hör av er och ha det så bra som möjligt.
Ja.
Hej då!
Hej då!
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.